Det här är Slaget efter 12. Välkommen till dagens diskussion. Jag heter Stefan Winniger och vi ska prata om inte mindre än solidariteten och räddningen av Europa, det stora ord, eller EU åtminstone. Det här att krisen slår ju hårt framförallt mot länderna i södra Europa, men inte är det så att vi här i Finland sitter just nu på massor med pengar och kan rädda andra, känner vi ju för det mesta. Vi ska försöka få reda ut det här. Vad gör EU? Vad kan EU göra? Vad vill vi göra? Med oss i studion eller i sändningen har vi Johanna Vartiainen, riksdagsledamot för Samlingspartiet. Välkommen.
Goda, goda.
Med i sändningen, men inte i studion, är Europaparlamentarikern Nils Torvalds från Svenska Folkpartiet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Det här förtroende och vilja till solidaritet och att hjälpa andra, det är ju ett värdefull vara som man lätt kan förlora och som är svår att återvinna när man har förlorat det en gång här. Det sägs att EU står inför en stor utmaning i dessa dagar, att hur ska vi få unionen på fötter? Hur ska vi undvika att vi låser in oss i våra nationalstater och bara försöker se om vårt eget lilla hus och struntar i den stora helheten? Vad säger du, Nils Torvalds, är vi om förtroendet just nu? Hur är det ställt med det, tycker du?
Förtroende är egentligen det som har varit den bristvarande under en längre tid. Om vi tittar på diskussioner under den föregående krisen och under Greklands krisen, under alla diskussioner efter det, så har problemen egentligen hopat sig just kring bristen på förtroende. Och det visar sig sen att vi som är lite det där övernitiska ibland, vi lägger oerhört mycket vikt vid att man följer den här det där stabilitets- och tillväxtpakten. Det där. Och just på grund av en brist på förtroende så tolkar vi den pakten lite hårdare än vi kanske ville tolka den. Och vi har så att säga den spegelbilden av det här i de södra länderna där man upplever att det där att tillväxt och, det där, och den här stabilitetspakten bara är centralbanken, den tyska bankens påfund där för att pina dem. Så att den här bristen på förtroende har vi egentligen sett under hela den tid jag har varit i parlamentet. Och här behöver vi nu, jag menar att den här bristen på förtroende, den gröper ur det här lite.
Vad säger Johanna Vartiainen om detta?
Ja, alltså det som Nils säger, det stämmer, men man ska också beakta att det finns i det här grundläggande stadgorna av unionen. Det här, och där har man lagt fast att medlemsländerna ska inte ge ekonomisk sån finanspolitisk bistånd åt andra medlemsländer. Och kommissionen har ingen sån mandat. Vi har ingen fiskal kapacitet på EU-nivå. Och här, det är sant nu att i en sån här lite något extraordinär kris, då skulle det behövas gemensamma åtgärder som kostar. Men det är svårt att skilja åt mellan sådana tillfälliga politiska initiativ och mer permanenta omfördelningsmekanismer som de här nordeuropeiska medlemsstaterna med fog är lite misstänksamma inför. Mm. Och det bästa på sikt tycker jag vore att EU inte försöker bli en sån finansieringsinstrument för de enstaka medlemsländerna, utan att vi skulle bara så småningom bygga upp en kapacitet att vara en sån riktig federalstat, lite som liksom USA. Men det här förutsätter förstås att man genomför väldigt långdragna och svåra förhandlingar.
Mm. Alltså lite, jag läste en längre intervju med den italienska premiärministern Giuseppe Conte förra veckan, och han menar ju att det här coronakrisen, det är ju inget som man kan säga att det här beror inte på att sydeuropeerna har slarvat med ekonomin, utan nu är det här något helt annat och nu behöver vi hjälp för att vi ska fortsätta att tro på det här projektet. det här, jag menar, Johanna Vartian, här talar en nordeuropeisk parlamentariker, och Finland tillhör den här gruppen av, man säger, the usual suspects då, tillsammans med Österrike, Holland, Tyskland. Sverige, som visst inte är euromedlem, hör ju också till den här restriktiva klubben, så att säga. Men finns det inte en gräns när vi måste på något sätt svälja vår fiskala stabilitet för att liksom hålla ihop det här, eller?
Ja, i viss mån får vi kanske göra det, och det finns tecken på att Angela Merkel ändå, som förhandlar utifrån en styrkeposition ekonomiskt, att hon är beredd att ta några steg åt den här sydeuropeiska eller franska inriktningen. Men och det här, vad italienska premiären och de italienska politiker säger, det är alldeles rätt att det är inte deras fel att man har drabbats av epidemin. Å andra sidan är det så att om man sköter sina offentliga finanser bra långfristigt, då har man mer frihetsgrader och bättre råd för att hålla ekonomin uppe i en sån här kris. Och det ser man nu, alltså det är Tyskland, Nederländerna och Österrike som satsar allra mest pengar, och de sydeuropeiska staterna är mer begränsade i detta avseende. Men det är det här grundläggande problemen. Jag skulle liksom välkomna på sikt en sån mer gemensam statshushållning i EU. Jag är kanske en sån lite garderobsfederalist. Men man måste absolut först liksom se till att alla länder sköter sina offentliga finanser bättre. Mm. Alltså om jag skulle vilja använda en jämförelse som för att intuitivt förklara detta. Jag kommer ihåg för många, många årtionden sedan att jag pratade med en dåvarande flickvän om huruvida vi skulle ha ett gemensamt bankkonto. Mm. Och då sa jag att ja, jag är alldeles positiv till detta, men jag vill först se lite grann hur du sköter ditt eget bankkonto innan vi lägger sakerna ihop. Och det är just det som är kärnan här. Man vill först verkligen få den här no bailout-principen på en pedestal. Mm. Och där sen kan man gå mot en liksom ett större gemensamt anfallstagande. Jag vet inte om Nils resonerar på samma sätt, men så här ser jag på saken.
Det där, alltså, jag tror nu står vi nästan, lyssnarna och vi alla andra, inte ut och får veta om ni fick ett gemensamt bankkonto sen.
Naja, låt oss säga att det här är för mycket länge sedan.
Det är preskriberat, just det.
Okej. Okay. Det som gör den här diskussionen svår, inte mellan Johanna och mig, jag tror att vi är ganska långt det där, finner varandra där, eller finner ungefär samma lösningar. Men det som gör den här diskussionen oerhört svår, det är att det samtidigt finns andra politiska tryck i bakgrunden. När den italienska premiärministern talar och kräver att nu ska EU komma in, så handlar det inte bara om att EU ska komma in, utan det handlar också om att han på något sätt måste kunna motarbeta legan och det där och de starka höga krafterna i det här sammanhanget. Och lite samma situation här naturligtvis Macron i Frankrike. Jag menar att Macron behöver Europa nu för att klara sig mot sin höga opposition. Och hela det här gör att alla lätt använder argument som inte riktigt, riktigt hederliga. Mm. Och när det sen kopplas ihop med det där med, jag menar, om ni tittar på den här höger-vänster-skalan, så finns det en klar tendens, ju längre vänsterut man går från socialliberala vänsterut, så finns det en klar tendens till att man vill använda ordet solidaritet, och jag hävdar att man dessutom använder det på fel sätt, och att man samtidigt också vill lite straffa kapitalismen. Och det gör den här diskussionen jättebesvärlig.
Är det det här som då gör att, alltså, som jag och andra ekonomiska amatörer tycker att jaha, nu har vi då ett produktionsbortfall och vi har en union, och varför gör vi nu inte bara det som krävs för att få fart på det här? Är det alltså olika politiska problem av alla slag? Är det så du menar som egentligen gör att man inte kan göra det uppenbara som
Ja, det är för att det som Johanna var inne på, det där, jag menar, att det finns den här no bail-out-principen, det vill säga att om en stat går, närmar sig konkursens brant, vilket i princip är omöjligt, så finns det ingen skyldighet att träda in. Men samtidigt, så, när en katastrof av den här omfattningen slår till mot hela den europeiska marknaden, så har vi också ett gemensamt intresse att hålla marknaden uppe, därför att det är någonting som vi i det långa loppet vinner på. Och därför har jag försökt säga att det här solidaritetsargumentet går lite snett. Och det där, när vi talar om solidaritet mellan människor, så talar vi om en sak. När vi talar om solidaritet mellan stater, så talar vi om någonting helt annat. Och vi ska försöka vara tillräckligt kloka för att inte riktigt blanda ihop det här. För då blir det en politisk gröt som vi aldrig lyckas reda ut.
Ja, alltså det som du var inne på, alltså Stefan, du ställer frågan, varför gör man inte någonting? Är det den här solidariteten som saknas? Men det är ändå så att EU har inga sådana instrument. Det är inte, alltså, man har ingen förpliktelse att bidra ett annat medlemsland, men jag tror att det är till och med förbjudet. Mm. EUs egen budget är bara 1% av vår gemensamma BNP, så att äntligen är EU tandlös i detta ärende. Men det är inte EUs fel, det är vad medlemsländerna har velat. Det är precis, vi har fått vad vi har velat ha. Men jag tror nog att vi kommer att kompromissa i någon mån, och vi har en väldigt bra fungerande europeisk institution, nämligen den europeiska centralbanken. Det är förbjudet för den också att direkt finansiera medlemsstaterna. Men min prognos är att vi kommer att se någonting som är lite icke-standard. Exempelvis att europeiska centralbanken finansierar någon ny fond eller den här europeiska stabilitetsmekanismen som i sin tur lånar ut pengar till de drabbade medlemsstaterna. Eller ett annat förslag som initierats av den finska nationalekonomen Vesa Vihriälä vore att den europeiska centralbanken bara annullerar, alltså förlåter en del av de statsskulder som sitter i dess balansräkning.
Mm. Det är säkert välkommet, ja.
Får jag komma in på den här? Därför att det som Johanna säger, att vi hamnar i slutändan av den här konflikten, så hamnar vi i en situation där vi måste hitta en fördelningsnyckel för den här hjälpfonden. Och jag har försökt hävda nu i olika sammanhang att fördelningsnyckeln måste följa samma princip som vi följer för EUs budget. Det vill säga att alla betalar sin ungefär 1%. Det där, för Bulgarien är den procenten jätteliten. Det där mätt i euro, för Tyskland är den betydligt större. Men om vi skulle komma överens om att vi använder den fördelningsnyckeln och att alla bidrar så att säga i enlighet med sina möjligheter, så då har vi liksom skapat grogrunden för att utveckla den europeiska budgeten i någonting som kan fungera i längden. Och när vi samtidigt kommer att vara tvungna att titta över på vilket sätt globaliseringen och värdekedjorna riktigt fungerar i en lite ohälsosam värld, så har vi ett ganska stort ombyggnadsarbete framför oss.
Mm. Jag kan säga här, det är hos Nils Thorvalds, det finns ett fågelkvitter som, ifall ni hör naturljud här, det är som hörs i slaget efter 12, det är inte hemma hos er, utan det kommer från Nils Thorvalds. Så att, det är mycket fint. Johanna Vartianen, det här stabiliseringsfonden är ju en av dem som nu Nils Thorvalds tog upp här, ett av de instrument. Man har ju vi har ju byggt upp efter finanskrisen den här räddningsmekanismen också. Den är ju sydeuropeerna jätterädda för att så att säga ta till i det här läget, därför att den är ju knuten, då måste de ju spara samtidigt, och då kommer ju andra och talar om hur de ska sköta sin ekonomi, och det vill de ju inte alls, för de vill inte ha så som Grekland hade det här för några år sedan. Det finns alltså instrument, det finns egentligen pengar, men man vill inte riktigt, man är inte överens helt enkelt. Jag menar, vi är inte överens om EU-länderna, inte överens om den vanliga budgeten heller, så att jag menar, alla talar om att öka budgeten i. Det är inget vi gör idag eller imorgon.
Ja, men alltså då måste man ändå kompromissa. Alltså den idén att Tyskland eller Nordeuropa, Nederländerna skulle utan några villkor eller förutsättningar alls liksom vara beredd att på sikt understödja Sydeuropa. Det är någonting som inte går ihop. Alltså om vi får några mekanismer som överhuvudtaget fördelar resurser, då måste det också vara en gemensam diskussion om hur de används. Det behöver inte handla om några sparåtgärder eller någonting, men någonting måste man ändå ha gemensamt i hur man använder dessa resurser. Men de här enklaste förslagen, som just Vesa Vihriälas förslaget, är geniala på så sätt att de inte skulle innefatta någon som helst omfördelning mellan länderna, mellan medlemsländerna i euron, utan det skulle bara vara en sån skjuts, att man skjuter pengar från den europeiska centralbanken till alla medlemsländer. Och där har liksom keynesianerna och det här vänsterkeynesianerna rätt, att i en sån här läge där resursutnyttjandet är lågt och det finns knappast några inflationsfarhågor, då är det motiverat att använda sedelpressen, så att säga. Man skulle inte förlora någonting genom att använda den på ett måttfullt sätt. Inte naturligtvis så att alla statsskulder skulle annulleras, som finns alltså i ECBs balansräkning, men i viss mån.
Mm. Vad tror du, Nils Torvalds, du som dagligen rör dig idag bland Europaparlamentariker, alltså finns det... Johanna Vartian outade sig som garderobsfederalist här förut. Finns det så tillräckligt många sådana som du ser som skulle kunna bära med de här tankarna? Eller kommer det att falla på österrikare och ungrare och andra?
Jag tror att det finns en ökande insikt om att EU faktiskt behöver en större budget. Jag menar, det har många orsaker. Jag menar, vi har inte bara återuppbyggnadsarbete efter coronakrisen framför oss. Vi har också ett stort ombygge av det där av andra strukturer på grund av det där av miljöorsaker. Och just av den orsaken så tror jag att det spår som Johanna var inne på, att det där att vi skapar en fond. För den fonden står alla med en given promille eller procent av sin bruttonationalprodukt, och så kan man använda den som en hävstång. Och det där, och därefter så måste det finnas någon princip över hur det används. Men på den punkten tror jag att Johanna och jag är totalt av samma åsikt, för att vi måste klara av att bygga om våra strukturer. Sen finns det speciella problem, och det gäller naturligtvis i synnerhet både det där Spanien och det där och Italien. Deras ekonomi bygger oroväckande långt på turism. Mm. Man behöver kanske inte ha en hemskt stor kristallkula framför sig för att inse att turism kommer att vara en lite knagglig det där under de närmaste åren. Därför att människor är helt enkelt rädda, och vi kommer att ha eftervågor av coronakrisen. Så att det där edela länderna är de facto jättemycket mer illa ute än andra. Och det där, då måste vi också för vår egen skull bidra till att bygga upp hållbara strukturer i de här länderna. Det är också vårt intresse.
Ja, och på sikt är det också nyttigt att fundera kring hurdana kapaciteter EU bör ha. Alltså, är det några uppdrag, några sådana funktioner som EU och kommissionen med fördel skulle kunna åta sig, exempelvis det här beredskapslagren och försörjningen. Vi pratar nu om Huoltovarmuuskeskus och huruvida man bör producera all mat och medicinsk utrustning hemma. Men äntligen skulle detta bli väldigt dyrt om vi inte borde utnyttja i normala omständigheter den här internationella arbetsfördelningen. Men det här beredskaps- och försörjningsfrågan exempelvis tycker jag vore ett väldigt naturligt område för just EUs kapaciteter. EU som har ändå väldigt diversifierade, mångfaldiga ekonomier, den skulle kanske ta hand om om kritisk medicinsk utrustning och att det finns lager och det finns matproduktion och sånt. Det här är bara ett exempel. Försvaret är ett annat exempel. Så att och om EU så på sikt bygger mer sån fiskal kapacitet och kanske varför inte en sån EU-nivå arbetslöshetsersättning eller något sånt, då kommer det också på ett naturligt sätt att ha en spela en större roll i med sådana här asymmetriska chocker som drabbar mycket hårdare än några länder jämfört med några andra.
Mm. Det här påminner ju om, så att säga, det kan man ju översätta till Finland också. Vi har väldigt olika ekonomiska förutsättningar i olika delar av Finland. Och vi har ju precis samma diskussion här med vårdreformer och arbetslösheter och strukturer och investeringar och tågbyggen och vägar. Det är egentligen bara på en annan nivå exakt samma diskussion här. Men jag tänker mig nu, jag frågade förut här Nils Torvalds vad hans Europaparlamentskollegor, hur pass villiga de skulle höra. Jag frågade dig här Johanna Vartiainen här, jag menar i Finlands riksdag. Vi är ju inte heller någon Joakim från Anka här, eller vad heter Roope Anka, som sitter här på en hög av pengar just. Så låter det ju inte när vi hör talas om Finlands ekonomi. Är riksdagen beredd att satsa mera på EU?
Knappast i nuvarande läge, och det är ett bra påpekande det där som du är inne på, att om man verkligen tänker kring den här tudelningen norra EU och de sydeuropeiska länderna, då hör Finland inte mer till de här starkaste ekonomierna. Alltså vi är ett steg nedåt, tyvärr. Men jag och mitt parti, Samlingspartiet, tillsammans med de gröna, Miljöpartiet och SFP, jag tror att vi hör till de mest typ internationella eller EU-integrationsvänliga partierna. Men även i Finland bland politiker som jag och Samlingspartiet, och då finns det ändå en sån stark medvetenhet om att vi vill ha en ganska stringent hållning till de offentliga finanserna, och på så sätt vill man först se att det här no bailout klausulen verkligen höjs på en pedestal och respekteras. Och sen kan man, är det fritt fram med, tycker jag, med mer federala lösningar. Så att jag brukar säga att Tyskland måste först få det som Tyskland vill ha, och därefter kan Frankrike ha det som Frankrike vill ha.
Mm.
Men det är inte någon enkel matematik. Det som om vi försöker bena vidare på det här spåret om det där om säkerhet i Europa. Och då handlar det om det där om produktionskedjor, om värdekedjor. Det klassiska exemplet under de senaste veckorna har varit produktionen av paracetamol i världen. 80% av världens paracetamol produceras av Kina och det där och Indien. Och det finns motsvarande exempel från andra håll. Det där, så att vi måste se över våra det där globala kedjor, och vi måste klara av att skapa sådana globala kedjor som håller för påfrestningarna. Det innebär att vi också behöver de här buffertarna. Redan i tidigare skede när jag var med i det där i skuggföredragande för det där, en sån här, ett lagförslag som handlar om det där om den här fiskala kapaciteten, så talar jag ganska mycket med det där med min gamla vän Heikki Oksanen. Tidigare jobbade han på det där på kommissionen och det där är nu på passionens brant där och sysslar med att vara docent vid Helsingfors universitet också. Och Heikki hade en idé om att skapa en sån här en fond för regniga dagar, som det hette. Och det där alla skulle bidra till den och skulle få också använda den i förhållande till sina bidrag. Så att det handlar igen om att skapa strukturer som inte det där är en öppen check, utan strukturer där alla länder måste bära lite av sitt ansvar i det, och där vi kan hjälpa, men utgående från att det inte finns gratis, det finns inte fri passagerare där.
Mm. Fond för regniga dagar, det tror vi alla skulle vilja ha i vår privatekonomi här. Vad det här. Men det måste jag, ja, alltså, Johanna Vartiainen, en reaktion. Bygga upp en fond, är det alltså, jag anar, jag ska säga inte motsägelse, men alltså du säger här att Samlingspartiet vill ju gärna att vi ska bygga upp en struktur, men säger du, först måste vi sköta det här, först måste vi se tecken på att man har ordning på finanserna helt enkelt. Och det är egentligen, är det inte just det som nu italienare och Frankrike säger, att just nu, mina vänner, kan vi inte få ihop det här, för just nu är det liksom så extraordinära omständigheter, så just nu behöver vi pengar och vi får ta ordningen sen. Är inte det så?
Det är så, och då vore det bra om alla kunde kompromissa lite grann. Alltså jag förstår det här behovet och det här läget som inte är normalt. Men därför tror jag att det är ett mer lovande sätt att gå tillväga här är att låta den europeiska centralbanken kommer med någonting kreativt. Och det är faktiskt min prognos att det kommer att ske någonting i den riktningen. Sen det här långfristiga, det är ett större frågetecken. Alltså problemet är att om man skapar någon sån gemensamt ansvar eller coronaobligationer eller sånt, då är det svårt att skilja åt mellan mer permanenta åtaganden och tillfälliga åtgärder. Och det är därför som på sikt tror jag att den enda lösningen är att bygga en riktig sån federal kapacitet. Att man skulle ha några europeiska institutioner eller en budget för som har liksom mer funktioner än vad den nu har. Så att på sikt kan det inte funka att EU bara blir någon slags finansieringskontor eller bank för medlemsländerna.
Där kan vi kan då nämna de här, alltså det var ett ord som nämndes här för några veckor som kom om i omlopp, det var de här coronabonds, det vill säga alltså specifika för just den här krisen utgivna statsobligationer som skulle vara gemensamma för hela unionens skattebetalare så att säga, men som skulle kunna användas då där de behövs mest, det vill säga mycket i Sydeuropa. Och det är så att säga, det är något som inte, det vill man. Jag vill bara europeerna ha, men säger så.
Jag tror inte det kommer att bli av. Och det är förbjudet idag. Och om man släpper ut statsobligationer, alltså bonder, då måste den som undertecknade ha någon sån fiskal kapacitet att beskatta. Mm. Och det har EU inte. Alltså, vi borde ha några såna EU-nivå skatteinstrument också. På sikt är det kanske den vägen som vi kommer att gå, vem vet. Men jag tror att i nuläget det är mer realistiskt att tänka kring det här ECB och stabilitetsmekanismlösningarna.
Håller du med dig så tror jag
alltså? Det som är problemet med stora förändringar, att om vi tänker oss att skapa någon ny institutionell lösning, så tar det minst 3 år. Så det där, så att institutionella lösningar hjälper inte i den här situationen. Av den orsaken så måste vi hitta lösningar som bygger på ECB. Där tror jag att Johanna har alldeles rätt. Och det där, och kommissionen kom ju ett jättetidigt skede ut med den här idén att budgetramen, den här 7-åriga budgetramen, det där kan fungera som någon sorts allmän säkerhet för det där i den här krissituationen. Och där tror jag att vi under de kommande åren kan bygga ut en fiskal kapacitet. Där har jag precis samma åsikt som Johanna. Vi behöver en större fiskal kapacitet för att i längden klara av de här utmaningarna. Och det där då. Men den fiskala kapaciteten kan inte uppstå utan att alla bidrar till den. Och därför vill jag ännu en gång säga att det där att den grundläggande solidariteten bygger på att medlemsstaterna betalar sin andel i förhållande till sin bruttonationalinkomst. Och det är en hållbar solidaritet.
I viss mån har man redan, vad jag förstår, tidigare lagt några liksom sådana strukturella utbetalningar och den här EU-penninganvändningen som nu löper. Vad jag förstår är det precis sånt som vi har haft uppe på i ekonomiutskottet.
Ja. Sen får jag bara säga innan tiden tar slut att den här Vierilas idé om att förlåta en del av skulderna, den är ju lite genial. Den är lite genial av den orsaken att det inte finns någon som tror att de här länderna kommer att betala tillbaka alla sina skulder. Mm. Det är liksom en total chimär. De kan kanske minska på skuldprocenten i förhållande till sin bruttonationalinkomst, men det bygger på att det här, inte på att de betalar tillbaka någonting, utan att deras ekonomi växer snabbare. Så, att det, så att i den meningen så är det ingen som förlorar någonting på om man stryker bort det där, en del av den här statsskulden, för att det är imaginära pengar. Mm.
Just det, och alltså vi pratar här om statsobligationer som idag redan finns inköpta i den europeiska centralbankens balansräkning, eftersom den här, alltså det är förbjudet för ECB att direkt finansiera statshushållningen, ja, i något land, men de kan köpa på den sekundärmarknaden, och när den skulden redan ägs av ECB, då ägs den redan av det offentliga. Så att på sätt och vis är det redan, alltså det här är nu genuint pengar ur trollkarlens hatt, och på så sätt är det ganska rationellt att använda dem.
Det ni nu säger, det tror jag och alla andra köksbords- och hobbyekonomer redan har förstått för länge sedan, att Italien och Grekland inte kommer att betala alla sina skulder någonsin, tror vi oss veta.
Men jag tror att Finland heller kommer att göra det.
Ja, Finland kommer att ha stora svårigheter.
Den som lever får se, heter ju så vackert. Och vi får se helt enkelt, det har hänt för att EU har reformerat sig väldigt snabbt i kris. Ska vi komma ihåg här med i såna områden som man inte trodde skulle varit möjligt när det har varit vackert väder och allt går som det ska. Vi får se. Tack så mycket Johanna Vartiainen, Samlingspartiet, riksdagsledamot, för att vara med i slaget efter 12. Tack också till Nils Torvalds, Europaparlamentariker, SFP. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen i slaget efter 12. Tack för att ni lyssnade. Hej då.